Jag kan inte göra en porrbok som heter Killknulliskan Hanna. Jag kan inte det.
Och välkomna till Gott Folk, podden där jag, Hanna Persson, träffar smarta, roliga och kanske framförallt kända personer i ett försök att komma människans natur lite närmare. Vad är egentligen en bra människa? Det är en fråga jag ställer mig själv ganska ofta och de här gästerna i podden. Och jag kan ju ställa samma fråga till dig, David Borg, som sitter här framför mig i kläden, rutig fin skjorta, manchesterbyxor och ett gullig liten uppsyn.
Ja.
Är du en bra människa?
Jag försöker vara det. Hela tiden tycker jag. Jag tror folk uppfattar mig som ganska snäll. I alla fall de som känner mig. Sen kan man alltid bli bättre hela tiden.
Mm. Du. Jag kanske ska säga vem du är också. Du är inte dagens gäst. Utan du är han som syns på bilderna tillsammans med mig i den här, på podcasterappen till exempel. Eller Acast eller vad man lyssnar på igenom för app. Och du har den här byrån Borg & Willey som producerar på den.
Ja, exakt. Mm.
Men vad tycker du är en bra människa då?
En bra människa är väl att den gör saker som den själv vill göra utan att skada och såra andra. Och sin omgivning. Kanske?
Ja.
Är det bra? Är det ett bra svar? Jag tror det är ett bra svar. Jag tror det är en bra människa. Har du varit med om något kul här på sistone? Har du träffat någon? Har du haft något konstigt mänskligt möte på sistone?
Jag tycker jag har det lite titt som tätt, att jag blir nervös och kliar mig i huvudet och springer iväg för att jag klarar inte av att möta folk.
Ja.
Jag drabbas ju ibland av lite social fobi kan man ju säga.
Ja.
Kanske inte så grovt, men socialt rädd.
Ja.
Vilket är konstigt för att jag tycker att jag är ändå ganska social. Har du haft något märkligt möte?
Nej, inte direkt. Men nu när vi pratar om det, så just social fobi där. Jag åt middag med några kompisar där och vi... Alla tre är inte så jättepepp på att hänga med människor vi inte känner. Och en kille skulle på någon slags fest där. Och han hade planerat, hade skrivit ner ett slags manus han skulle prata med alla om. Och frågade också om tips till oss. Hur han skulle agera under den här festen som skulle vara ungefär 5 timmar. Så jag föreslog att han skulle vara på toaletten väldigt mycket. Men inte på toaletten så mycket så att de tror att han är inne där och tar droger. Men besök toaletten väldigt mycket och läs artiklar. Mitt tips. Det brukar jag göra.
För att man ska hantera den sociala situationen.
Ja, men slippa integrera med människor.
Eller så kanske man bara ska ta droger och dricka väldigt mycket så går det lättare.
Mer. Hur drogliberal är du?
Jag, den som ställer frågor i den här podden.
Ja, men jag kan ju fråga dig nu.
Okej. Okay. Jag tror att jag är ganska drogliberal. Så här, jag är väldigt rädd för knark. Jag har aldrig tagit någonting. Jag har inte rakt på. Jag har inte tagit någon tablett eller något sånt. Men jag har ju väldigt många i min bekantskapskrets som håller på med sånt. Och jag tycker att det enda som jag stör mig väldigt mycket på i liksom rent personligt är ju att det ska bli en grej. Typ så att vem ska fixa det här? Vad ska vi ta? Eller, jag vet inte, att jag tycker att det blir tuntigt. Det känns som att man, som när man började dricka.
Jag förstår vad du menar. Själva jakten i sig är rolig.
Och så blir fokus på det och sådär.
Ja.
Och då känner man sig kanske lite utanför. Men så det tycker jag är dåligt. Och sen så kan man ju såklart se andra konsekvenser av det. Alltså för folk som missbrukar det. Det är väl med allt missbruk. Så att där känner jag väl lite hycklare eftersom att jag dricker alkohol. Men kul att ha dig här, David. Du ska bytas ut mot dagens gäst som är ingen mindre än en väldigt god människa, tror jag. Linnea Wiklad.
Ja, kul.
Programledare på PP3 på Sveriges Radio och kokboksförfattare.
Ja.
Känns supersmart och vettig. Så det ska bli kul, men du kommer tillbaks.
Och hur känner du inför det här avsnittet? Du känner henne lite, jag känner henne ganska bra va?
Nej. Vi har setts.
Men ni har setts.
Vi är inte kompisar på det sättet.
Nej. Liksom.
Nej men jag kommer bland annat fråga lite det här om som att hon är kokboksförfattare, har jag lite grejer, moraliska dilemma på det här med att laga mat åt andra och lite det här med att släppa bok. Det kommer bli spännande.
Ja, men hon verkar spännande och få intervjua. Jag har ju faktiskt blivit intervjuad av henne förra våren. När vårt bolag då, vi la ut en slags platsannons. Det är ganska kul. Vi la ut en platsannons då där vi sökte efter en person då som skulle kunna övertyga oss om inte jobbet gick inte ut på det, men arbetsbro gick ut på det. Man skulle övertyga oss om att James Blunts nya skiva är det bästa som någonsin har gjorts i musikväg. Den här platsannonsen, ja, blev en viral succé, så vi fick media över hela världen egentligen. James Blunt skrev till mig på Twitter och tyckte jag var en mobbare. Och då intervjuade faktiskt Linnea mig just senare detta.
Apropå vara en bra människa där, David. Du identifierar en bra människa som någon som är snäll mot andra.
Sparka uppåt, säger jag. Alltid sparka uppåt.
Är James Blunt så mycket uppåt då?
Han har sålt platinum. Okay, ja. Platina, you're platinum. Nej. Jag stänger. Det blir ingen mer podd.
Nej, jag kan inte. Nej, men jag fattar. Det var ju kanske inte jättesnällt mot han då. Han har ju ändå jobbat på den där skivan, men ja, det är mot en person.
Ja.
Tack David. Du kommer komma tillbaka med Davids mörka vägskäl där du kommer sätta Linnea Wikblad i minst sagt obekväma situationer. Hej och välkommen radioprofilen och kokboksförfattaren Linnea Wikblad.
Hej, tack så mycket.
Hur mår du?
Bra.
Vad bra.
Mm. Jag har fått en p-bot precis, jag är lite upprörd. Ja.
Va? Här? Eller?
Nej, ja, på Stureplan där jag nu parkerade. Nej, jag är hemma hos mig själv, vilket är liksom extra irriterande. Aha. Så jag är lite på dåligt humör, men jag känner att det sakta smälter bort. Från
var det städgott där?
Nej, det var tydligen... Jag trodde att man fick stå där, men det fick man inte. För det var tydligen för nära en utfart. Jag vet inte.
Nej.
1200 goda kronor. Ska jag hosta upp?
Ja, men det där, hela min sommar bestod av p-böter.
Hur många fick du i somras?
Kanske 7 stycken.
Åh, jävlar.
Ja, och i Sundsvall också.
Oj.
Där är ändå, där fick jag 2. Men där det ändå finns parkering, alltså laglig.
Är det inte också sån datumparkering i, för det ser jag nästan aldrig i Stockholm, vilket är typ den enda stad jag kör i hittills. Men att det är så här, du vet vad här med, när det är 1 och så snedstreck 2 och så ska man komma ihåg så här, udda datum och jämna. Ja, sånt där är det liksom i lite mer så här, mellanstora och mindre städer.
Ja, det finns ju det i Sundsvall, men det var inte därför jag fick böter. Det var för att
du stod på ett ögonställe.
Jag stod på handikappplats faktiskt. Apropå moral. Nej, verkligen inte. Jag... skitsamma. Jag vet inte.
Ja, det var 7.
Ja. Så här. Jag tycker att du är en väldigt bra person.
Hur tänker du? På vilket sätt
du
bra?
Måste ju, du har ju den auran. Folk tror ju det om dig.
Alltså att jag är en bra människa liksom. Ja. Vad snällt. Men jag är ganska, jag är inte ute och vevar så mycket.
Nej.
Liksom, och jag är inte jag håller mig från att vara liksom taskig eller så hånfull eller ironisera över någon eller så där offentligt.
Fast
är ett litet svin privat.
Tidigt så tycker jag att du kan säga ändå saker som man skulle kunna bli ledsen över, är ju verkligen en överdrift. Men jag tänker, igår på din Insta står du hånade du mycket sommarjobbare. Som inte kan hälsa, eller du som inte kan jobba helt enkelt.
Ja, men kommer jag ju undan med, för att jag pekar inte på en viss person.
Nej.
Jag tror att många sommarjobbare skulle kunna se det och tänka, jaha, jag håller med, så där är inte jag. Och så är de det utan att veta det. Men sådär, jag går ju aldrig ut och liksom, fy fan vad sjuk, den här bloggaren skrev det här, han eller hon är dum i huvudet. Eller liksom. Fast jag kan känna så jättemycket, för det gör man ju när man är på internet.
Gör du det?
Jättemycket.
Okej, läser du bloggbevakningsbloggen till exempel?
Nej, jag har hört om den nu så mycket. Så att jag har tänkt att så här, jag ska gå in där. Jag ska in och kolla upp det. Men jag har faktiskt väldigt dålig koll på bloggbevakning.
Men du, jag sa i början då att du känns snäll och bra. Jag tänkte att det var någonting som du brukar få höra. Alltså, vad är det del? Eller?
Nej.
Nej.
Men inte heller motsatsen. Snäll... Jag tror att jag är lätt att gilla, alltså vid första liksom, interaktion. Jag är liksom ganska bra på att vara så här, väldigt glad och få folk att känna sig sedda och kanske ta udden av någonting som är lite nervöst. Eller så här, jag är bra på att sätta ord på att så här, gud vad konstigt det blev nu, jag blev så svettig. Alltså så där, liksom, att jag, det är jag liksom väldigt bra på. Men liksom att jag inte, sen när man lär känna mig, då springer man. Nej, men då jag vet inte, jag kan inte riktigt identifiera mig med känslan av att vara en bra människa.
Nej. Vad tycker du är en bra människa då?
Jag tror väl egentligen att det handlar om det här med att tycka liksom att alla människor är lika mycket värda. Det är så himla platt, det är en så platt grej att säga, men jag tror ändå att det handlar mycket om det, samtidigt som att det är jätte mer komplicerat än vad det låter. Ja, men du kan ju stå så här på ena sidan och vara liksom bara high key nazist och typ helt öppen med att den vita rasens överlägsenhet i din åsikt liksom. Mm. Och sen kan du stå på andra sidan av Moder Teresa, vad nu hon har gjort, det är väl mest lite av ett figure of speech ska jag väl säga, så jag har inte superkoll på henne, men sen så är vi ju väldigt många som famlar däremellan någonstans, och jag menar jag ser ju mig själv som en person som absolut tror på alla människors lika värde, men jag lever ju inte alltid upp till det, om man ska vara helt ärlig. Jag menar, när jag går förbi en så här EU-migrant som sitter och tigger utanför min lokala mataffär, så reagerar ju inte jag likadant som om en gammal gymnasiekompis skulle sitta, eller en liksom, kompis är väl en sak, men en person som jag kanske vet vem det är, eller liksom att då skulle jag bara, men gud, hur är läget? Alltså, så här, och det tyder ju på att man inte helt tycker att alla människor är lika värda, kanske egentligen. Men det är svårt att förhålla sig till också, för vad skulle man göra då i livet?
Mm. Om man, nej, alltså, då kan man ju kanske inte
göra något annat.
Nej, då får du ju se upp dig, och ja, vissa har ju den livsstilen liksom, att man helt går in i det.
Mm.
Men det kräver ju.
Det kräver sitt engagemang.
Men när känner du då att du är långt ifrån att vara en bra människa? Eller när känner du att fan, nu sviker jag mig själv eller bilden som jag vill leva upp till? Liksom?
Ja, men det är nog när jag går förbi.
Mm.
Går förbi liksom människor som inte har det bra. Nästan varje dag i den här stan liksom.
Men är det någonting som du aktivt då reflekterar över?
Mm. Eller? Ja. Och, men jag är liksom klassisk feg. Jag har liksom inte så jättebra civilkurage, tror jag. I vissa situationer har jag nog det.
Mm.
Men jag kan känna så här. Jag hörde ett radioprogram häromdagen där det var en kvinna som hade epilepsi som berättade att hon i princip har blivit, att folk har liksom gått förbi henne typ när hon har ett anfall. Mm. För att de tror liksom att hon är väldigt berusad, eller att hon, det här, hon berättade i för sig att det här hände ute liksom i skogen. Och jag tror att jag skulle reagera om någon låg och krälla i skogen när jag gick förbi. Ja. Jag hoppas det av hela mitt hjärta. Men däremot så när jag ser människor som till exempel är väldigt, väldigt påverkade av heroin, så får jag liksom en jättestark obehagskänsla och nästan vill byta vagn.
Mm.
Och då undrar jag liksom, jag vet inte om jag, det kan kanske också ha lite höga tankar om sig själv. Jag vet inte om de behöver hjälp av mig i precis den stunden. Men å andra sidan, jag vet inte. Jag menar, egentligen så är ju det någonting som man borde reagera på när någon ser ut så. Alltså att man bara, är du okej? Okay? Mm. Liksom, vad är det som pågår här? Behöver du hjälp? Alltså, är det lugnt? Liksom, är det bara ett rus nu? Eller håller du på att dö av en överdos? Alltså, och det där typen av tänk är ju bara så här, det händer inte att jag liksom agerar så. Så jävla mörkt alltihopa.
Mm.
Men dålig människa, ja. Sen så är jag jättedålig under stress och tar ut det på andra människor, blir sur och fräser till och sånt där. Då ber jag mig ursäkt sen. Men jag vet inte om det är att vara en dålig människa.
Nej, men när liksom, drivs du då av dåligt samvete? Alltså har du lätt att få dåligt samvete med sån grej?
Mm.
Ja.
Jättemycket. Jag har kommit på det på senare år. Jag har aldrig förstått att det har varit stress. Om någon hade frågat mig för 3-4 år sedan, typ, hur hanterar du stress? Är du bra på att hantera stress? Då hade jag nog sagt så här, jo men ganska bra, gillar också när det är lite stressigt. Gillar att göra saker så här, sända live, bara yeah, det händer nu, den gröna lampan, nu kör vi så här. Men jag har kommit på bara de senaste åren att de där tillfällena när jag blir en jävla subba, liksom, varför blir det så? Varför blir jag så då? Och då har jag insett att det är min typ, alltså det är så jag då inte hanterar stress. Liksom. Mm. Nu låter det som att det händer varje dag. Men jag kan bli verkligen så här, snälla, om ni ska prata i telefon, kan jag bara få en liten, jag kan inte tänka här. Alltså du vet att jag blir så där. Och folk blir så här, okej. Okay, typ, går ut. Och sen efteråt säger jag så här, förlåt för allt. Alltså,
ja. Men du har lätt då att be om ursäkt.
Ja.
Ja. Ljuger du mycket?
Mm, nej. Och ja.
Okay.
Jag ljuger ganska ofta om vad jag gör. när jag pratar liksom i telefon med folk, för att jag alltid sitter liksom i någon sorts skam över allt som jag inte gör. Alltså typ att så här, det kommer nästan automatiskt om jag liksom ligger bara hemma på soffan och så ringer min mamma. Och så säger jag, hon bara så här, hade du precis vaknat? Jag bara, nej, har precis vaknat. Men jag säger nej. Och sen så kanske hon säger, så vad ska du göra? Jag bara, nej, jag tänkte kanske tvätta lite. Ska väl gå och handla en sväng? Inga planer på detta. Absolut noll planer på att handla och tvätta. Och det där kommer liksom bara, det kommer automatiskt. Jag ljuger aldrig i min relation. Jag är liksom tvångsmässigt panikslagen för att ljuga för min kille.
Mm. Att jag så här, har jag varit.
Ja, du har ändrat det nu.
Helt ändrat.
Nu är det lögnens tid.
Nu ljuger man om diverse grejer.
Va? Berätta.
Nej.
Ja, men liksom, på riktigt, jo, finns det en förändring?
Ja, verkligen. Mm. Men hur länge har du varit tillsammans med din kille?
8 år.
Ja, det är länge.
Mm. Du också länge, eller hur?
Ja, 13 år.
Goda år.
Ja, om man inte räknar med att vi gjorde slut någon gång. Men jag hade ju kanske de första 7 åren. Jag aldrig för honom. Jag var så, ifall jag hade varit på fest och så här dansat med en kille som var så här var det Anton. Ah. Han stod bakom mig. Ja. Och då gjorde jag, och det här måste vara. Alltså jag var väldigt så, han var så här, sluta berätta, jag orkar inte höra, så får vi dansa. Alltså han var ju till slut trött och tyckte att jag var, och du vet så här, att jag hade bara, jag tyckte det var konstigt att han inte visste saker bara.
Ah.
Att jag måste berätta.
Det är exakt så jag är. Jag berättar ju, jag vaknade på morgonen och bara, Kalle, han bara, jag bara, nu är det så att jag drömde en dröm av erotisk natur och du var inte där i den. Han bara, jätteintressant. Jag bara, och jag vill bara att du ska veta att jag gjorde det och att jag inte kan hjälpa mina drömmar. Du vet, han bara, du behöver inte berätta om dina sexdrömmar för mig. Jag är helt ointresserad. Jag vill inte att du berättar det. Alltså, håll dina sexdrömmar för dig själv. Jag bara, det var en gammal kåkot till mig. Men jag har inga känslor för han. Alltså du vet, att jag liksom verkligen tvångsmässigt berättar liksom allting.
Nu, alla lyssnare och soliga Linnea Wikblad, är det dags för Moralsnabbisen. Det är ett återkommande segment där jag ställer snabba frågor om moral och får ganska långa svar.
Mm, jag måste inte snabbsvara.
Nej. Är du redo?
Ja.
Äter du kött?
Ja.
Är det gott?
Det är gott. Jag äter kött. Jag kan liksom inte riktigt låta bli faktiskt. Men jag är så knäpp, för jag äter så här. Jag får ju jättedåligt samvete av kött. Och jag äter inte kött hela tiden. Men jag är så trött på att höra folk säga så här. Fast jag äter inte så mycket. Jag försöker inte äta kött. För äter man kött så äter man kött. Jag vet inte. Det finns väl liksom
grad. Jag försöker inte äta kött. Undrar hur ofta den meningen har sagts bara idag.
Ja, nej men verkligen. Det är liksom, jag vet inte, jag tycker att det är så att skydda mig själv på ett sätt som jag inte förtjänar. Men däremot så har jag kommit på att jag äter liksom, jag äter så väldigt bra och väldigt dåligt kött. Jag äter ingenting däremellan. Jag äter så, typ kanske att jag så här, köper i Delin, så köper jag så här gräsbete, svensk, fjällko, 799 kronor kilot. Och sen kanske jag köper också så konjaksmedvurst. Men jag köper liksom ingenting däremellan. Jag köper inte så vanlig fläskkotlett som en vanlig människa. Eller såhär, du vet, entrecote i såna plastvakuumtråg. Det köper jag inte. För det är jag såhär, åh nej! Men det är som att jag vill ha det där bra. Och sen det där dåliga orkar jag liksom inte ens tänka på. Det bara händer av bara farten. Så min köttkonsumtion är liksom väldigt, den är mycket på extremerna.
Men tänker du på köttkonsumtion ur något slags så här då, miljö?
Ja.
Ja, det är inte så att din kropp mår dåligt.
Nej, min kropp mår kanon av kött, om jag ska vara helt ärlig. Men jag är också, eftersom jag älskar att laga mat, det är ju en av mina liksom, ett av mina alltså största intressen, för att jag mår så himla bra när jag gör det. Jag har jättesvårt att lyssna till exempel på ljudbok eller musik för all del, eller poddar eller radio eller vad det nu kan vara. Så att, och när jag lagar mat så är jag verkligen så här väldigt, väldigt avslappnad och kan också fokusera på saker som jag hör på ett helt annat sätt. Och om man älskar att laga mat, det är roligare med animaliskt protein. Alltså det är roligare att laga. Det är mycket svårare att laga vegetarisk mat som blir så, liksom, som har ett sånt djup i smaken. Men jag försöker och gör det ganska ofta. Men det blir liksom, det är svårt när man är, om man är matlagningsintresserad, som jag är. Det är säkert olika, vissa älskar att laga vegetarisk mat. Men då tycker jag att det är, jag blir lite deppig när jag tänker på att inte jag får äta kött. Men jag skäms också över det. Man ska inte äta så mycket kött.
Ska droger legaliseras?
Nej, det tycker jag nog inte. Jag är ganska stram i drogfrågan. För jag tänker när man pratar om legalisering så är det väl mest typ cannabis mm. som är det närmsta som liksom vi, vår generation eller människor pratar om just nu. I och med så här att det händer i USA och liksom sådana grejer. Och jag har liksom ingen som helst, jag skulle aldrig skriva en debattartikel om det här. För jag har liksom ingen statistik och jag har inte vetenskapen och jag har liksom inga sådana grejer. Men däremot så har jag ju varit runt människor som har rökt mycket mm. på. Och har också så här, förlorat kompisar när jag var yngre in i liksom haschpsykos. Alltså typ 2 gånger.
Nej.
Och liksom jag har ingen aning om hur vanligt det är och hur stor risken är att man ska drabbas av en sån psykos. Och jag vet egentligen heller inte riktigt huruvida det var faktiskt alltså cannabis som, eller rök, Maja, jag vet inte ens vad det var de rökte. De rökte på. Mm. Jag vet inte om det var det som gjorde att det hände. Men det kändes så väldigt, väldigt mycket. Jag tycker också att det, så här, det händer något med människor som röker mycket. Jag kan liksom inte sätta fingret på det, men det är, jag ska inte gå så långt att det är så här personlighetsförändring. Och det är säkert jätteindividuellt. Och det finns massa människor som röker på hela tiden och är supervanliga, normala, fungerande personer. Men jag tycker mig liksom kunna nosa till mig liksom potheads. Alltså det är någonting som händer med människor. Det är liksom någon känsla av att man ser igenom någonting. Det blir liksom lite konspiratorisk udd i hur man ser världen. Liksom. Det behöver inte vara att man sitter och pratar om chemtrails och liksom den grejen. Men att det är så här, hur läget? Jo, det är bra. Ja, men är det bra eller? Och man bara, jag har inte bjudit in dig Nej. I det här samtalet. Du kan inte ta det här klivet över. Du ska inte tro att du så här ser igenom mig för att du typ röker på. Alltså så här. Men jag är också en superhycklare för jag är ju alkoholromantiker som bara stänker om det. Och alkohol skapar ju massa samhällsproblem. Så att, jag är också, det är jättekonstigt för att jag är, så här, jag är uppvuxen i Stockholm. Jag jobbar typ inom media. Jag har varit ute extremt mycket och festat i mitt liv. Och jag typ så här, ser inte knark. Alltså jag har typ inte sett knark. Mm. Jag har typ aldrig sett någon dra en lina. Vilket är typ helt otroligt.
Det har inte jag heller.
Har du inte det?
Nej, men jag är väldigt rädd för knark.
Vad är jag med? Jag antar att folk inte drar fram det när jag är där typ.
Nej, men jag har ju varit med där folk har gått iväg och sen har de kommit tillbaka. Men jag har aldrig liksom sett själva pulvret.
Inte heller. Och det är ju överallt, runt omkring en hela tiden. Men jag vet ju det.
Vad anser du om aktiv dödshjälp?
Vad är inaktiv dödshjälp? Har jag alltid undrat. Eller vad är passiv dödshjälp?
Det är väl mord.
Det är jag för.
Ja.
Det är för.
Ja, men du fattar, man säger ju ändå aktiv
dödshjälp. Ja, jag fattar ju precis vad det är. Det bara slog mig att jag inte har en aning om vad passiv dödshjälp är. Vad tycker jag om det? Jag tror att jag i många fall skulle vara för det.
Mm.
På något sätt. Alltså att jag kanske tror på liksom, idén om att få bestämma över sitt liv. Och det blir ju snabbt väldigt mörkt för att liksom, kommer man in på så självmord och liksom, sådana där grejer. Vilket är svårt att vara för eller emot självmord. Det finns inte ens. Men aktiv dödshjälp skulle jag väl kanske klassa lite som något typ av självmord ändå. Och det är ju så jävligt sorgligt men det känns som att någon del i mig tycker att man måste kunna få bestämma det. Samtidigt som jag fattar att det är så här problematic att typ jobba med och så här ha ihjäl folk som inte har lust längre. Liksom. Jag förstår att det är svårt att lagstifta runt och rent moraliskt och etiskt skapa någon sorts regelverk för att det ska kunna fungera. Så jag fattar det. Typ. Men
och när man ska lyssna på personer som vill ha.
Hur ska man veta att det beslutet är rimligt? Och liksom så här. Så att Jag säger nog inte att jag är för det. Men jag fattar verkligen att vissa kan, att det kan vara ett superskonsamt sätt att få lämna för vissa personer.
Är du för abort?
Mm, alltså jag är för rätten ja. Rätten att ta abort. Ja, alltså självklart är jag det. 100%.
Är det okej att köpa sex, tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Det är okej. Jag har svårt att se att det skulle vara rimligt.
Källsorterar du?
Inte plast.
Va?
Av någon anledning. Ja, jag vet. Matrester och plast källsorterar jag inte. Men det är liksom inte så ett aktivt val att jag bara plast, det tänker jag fan inte källsortera. Men jag har liksom en sån, det handlar om plats för plast. Ah. Jag har liksom, nu ska vi se, pant, wellpapp, pappersinsamling, glas, och sen så har jag en sån längst in som är typ så här konservburkar, glödlampor, batterier, alltså sånt som man kan sortera lite sen när man, inte att de åker i samma, men liksom lite sån mer knepig,
men
vadå, sopa.
Men du menar att du i ditt hem måste ha ett kärl för varje sort, alltså det gör man ju sen. Man har, vi har ju, alltså jag har ju en låda som jag lägger allt i. Sen går jag till sorteringen och där delar jag upp.
Välter nu? Är det här ett system folk har? Vadå? Ja. Men vadå, vad sorter, du, vadå, du lägger ner så här, vinflaskor, pizzakartonger, ja. Bibbar.
Ja, i samma grej. För att jag har också platsbrist. Så att jag går ju till sorteringen varannan dag ungefär.
Ja, så du går till sorteringen med stora liksom IKEA-kassar, ja, och där ur tar du då batterier, ja, och det är liksom juicekartonger och det är...
Jag känner mig vidrig när jag gör det.
Mm. Ja, nej, jag har liksom, jag har ju så här...
Men du har en egen sortering hemma under diskbänken?
Nej, jag har i ett skåp så har jag vanliga så här papperspåsar, såna här vanliga ICA-påsar. Okay, okay. Och då så i en har jag då så här, liksom, det är glas och så är det pant och så är det plast, och, eller inte plast då, utan välpapp och så. Och plast har liksom bara inte fått någon plats för att det också ofta är just kladdigt. Och kanske att det är geggigt och då vill jag inte ha det stående i en garderob och under diskbänken finns, du vet. Men
jag förstår att du inte har plats för plasten, mm, om du gör på det sättet.
Jag vägrar låta dig känna mig, att jag ska känna mig så här sjuk som jag gör nu. För du lägger allting i samma och släpar likt en liksom så tomtesläde nerför trapporna till ett soprum. Det tycker jag är...
Inte ens ett soprum, utan jag måste ju gå ungefär 500 meter till... En offentlig sortering.
Oh, herregud.
Ja, så mycket. Har du mycket klimatångest?
Ja, speciellt det senaste året. Jo, men jag har så mycket klimatångest så att jag inte läser någonting om klimatet. Mm. Så att jag vet ingenting. Alltså så här, så fort det kommer upp i mitt flöde att det är så här, nu är det allvar, experterna varnar, 50 år, alltså du vet så, då är det som att jag bara scroll, alltså då åker flödet upp snabbare än Lucky Luke. Det är, jag fixar inte att läsa en enda liksom sån varnande artikel. Men jag vet ju samtidigt vad som händer.
Hur mycket skänker du till välgörenhet?
Mm, vad är det? Typ kanske 300? 200 till en organisation. 100 till någon annan organisation. Men det ska gudarna veta att det har jag blivit tvingad till. Det är sådana som har ringt och jag inte har vågat säga nej.
Ja. Så det är inte de här breven då som du får, öppnar du dem?
Ja, för att jag papperssorterar. Det är fönsterkuvert, Hanna, det är plast i. Ja. Kan man inte lägga i pappersinsamlingen?
Nej, det kan man inte. Det har hänt.
Ja, det har hänt mig också.
Tycker du att det finns någonting som är otrohet?
Mm. Det är som att jag tror att jag missuppfattar dina frågor. När du bara, är du för abort? Jag bara, jag väntar så på en hake typ. Så att jag låter så tveksam.
Ja, för det... du tycker att det är så självklart?
Ja, ja. Eller jag väntar det liksom på en så liten... Så att, ja. Ja, det är väl klart att det finns det. Men där bestämmer man, det finns ju människor som lever i relationer där de får ligga med vem som helst, och det är good for you, men det är klart att
för
det finns
dig,
det.
Du,
ja. Ja. Absolut.
Har du varit otrogen?
Nej, jag har aldrig varit otrogen och jag har aldrig varit med om att någon har varit, jag har aldrig blivit, vad heter det?
Bedragen,
exakt.
Bedragen är sån äldre kvinna.
Ja. Det är väldigt mycket glamour. Bedragen. Nej, jag har aldrig varit med om det. Det, jag kan inte tänka mig en större ångest faktiskt. Det här med att jag också så måste berätta för min kille när jag drömde sexdröm, mm, det är lite besläktat med det. Jag har jättesvårt att förstå hur, det låter väldigt dömande det här, och det är faktiskt inte dömande, det är bara ett rent konstaterande. Jag kan inte förstå människor som så lever dubbel, alltså att de har en affär. Mm. Inte så här ur ett moraliskt perspektiv, för att relationer, shit happens, vad ska man göra, krig och kärlek och så vidare, men jag kan inte, alltså om jag skulle råka typ bli kär i någon annan person och typ ha en relation med en annan människa utanför min liksom relation, så skulle jag må så dåligt tror jag, så att det skulle inte gå, jag skulle komma hem och säga det på en gång, jag skulle inte klara och hålla det för mig själv liksom. Jag har råkat ligga med en kompis ex en gång för att jag typ trodde att det var lugnt också, vilket kanske är jättenaivt, det här var länge sedan, typ gymnasiet, efter gymnasiet. Så att jag trodde nog kanske att det var, att hon var lite skönare med det där än vad hon kanske var liksom så. Och det var en sån jävla kris. Så att det liknar ingenting, och det vill jag aldrig mer vara med om. Alltså den där besvikna liksom blicken av alltså att vara så svik, att man har svikit någon på det där sättet och liksom att det handlar om sex och så, nej fy fan, det var så jävla hemskt, aldrig mer. Vi är ju jättebra kompisar idag, så allt är lugnt mellan oss, men jag minns den liksom, den krisen var bland det värsta jag varit med om, alltså känslomässigt i relation liksom.
Håller upp dörrar för människor med barnvagn.
Jag håller upp dörrar så fort det behövs. Jag har stark tilltro till att hålla upp dörrar. Jag är en sån där som på jobbet på P3 i Stockholm där jag jobbar, då är det ju så ganska långa korridorer med så här, dörrar var typ kanske 20-30 meter. Och då kan jag vara, du vet, så här, att jag liksom, när det kommer någon så här 20 meter bort så står jag liksom och håller upp den, och då måste den så lunka så lite snabbt. För det är sån jävla lose-lose. Jag måste stå och vänta med dörren och den personen måste skynda sig för att jag inte ska behöva stå där och vänta. Vilket är ju kontraproduktivt. Egentligen borde man ju bara låta alla öppna sin dörr där. Men jag är väldigt vurmer av att hålla upp dörrar. Och glömmer jag så stannar jag kvar tills personen har kommit ut, så säger jag så här: förlåt, jag såg inte att du kom, annars hade jag hållit upp dörren.
Blir du då också väldigt kränkt när du får en dörr i
ansiktet? Ja, oerhört. Mm. Alltså hyfs är jag så känslig för så att det... Ja.
Apropå hyfs då, när äldre kommer in i en buss eller tågbana, då reser du på dig, eller?
Mm, det gör jag. Men det är lite svårt att pejla ibland.
Ja.
Om man, jag brukar försöka typ erbjuda plats utan att det blir en så stor grej, att alla märker. För jag upplever att det kan bli liksom genant, det här är alldeles för mycket ansvar att ta för en social stämning i en tunnelbanevagn, jag är medveten om det. Men att jag liksom kanske så här, om det är lite osäker på om personen är tillräckligt gammal för att faktiskt vilja bli erbjuden en plats, så är det som att jag försöker så kanske möta blick och liksom kanske vara lite så här: vill du sitta? Alltså att man liksom visar lite så. För att om man är så här: vill damen sitta? Om man då känner att nej, för jag är ingen dam, då kan det lätt bli lite genant.
Företag med rätt värderingar. Är det någonting du bryr dig om? Jag tänker när du handlar kläder eller prylar eller...
Nej, det skulle jag väl inte säga att jag gör. Däremot så hänger någonting kvar i mig från när jag gick i högstadiet, och det är att jag inte köper palmoliv, för jag har hört någonstans att det är djurförsök. Men jag, obs, vet inte om det är det. Eller om de har slutat med det, eller sådana saker. Men jag läste någonstans, eller så var det någon som sa det till mig någon gång på en fest, att de testar tvål på djur.
Okay.
Och att jag bara, nej nu. Men och sen dess så är...
djur, en råtta kan ju också behöva en dusch.
Jo, men i ögon och sånt där. För att
jag
vill inte bli stämd nu av palmolivstvål. Men det, jag vet att det är, för jag har inte faktan. Men det är som att det sitter kvar i mig. Och så, då köper inte jag det. Men annars är jag jättedålig på det.
Men det här med djur, är det någonting som du bryr dig om annars?
Nej, inte mer än normalt skulle jag säga. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket om djur. Mer än vad som är rimlig människas idé om att man inte ska plåga dem typ.
Då vill jag bara säga tack till vår sponsor denna vecka, mathem.se. Ja, man hör ju vad det är. En matbutik på nätet som levererar hem mat till dörren.
Mm, tack för det, David. Och det är skönt. Man vill ju aldrig egentligen lämna sin lägenhet eller hus.
Ja, jo, det vill man väl ganska ofta om man ska hitta på saker. Men just handla mat väl inte kanske den roligaste aktiviteten man kan komma på.
Nej, men jag vill på riktigt inte det. Jag måste få berätta om den lyckligaste stunden i mitt liv, kanske det inte var, men typ. Det var när jag hade influensa, fick ligga hemma i 2 veckor och bara kolla på Downton Abbey. Och då lämnade jag alltså inte min lägenhet på typ 2 veckor och beställde faktiskt mat genom internet på det sättet. Det var väldigt, väldigt smidigt. Kunde man sitta där och så mycket ingefära, citron, sånt som man tror gör en frisk.
Ja.
Och det finns ju på Mathem.
Ja, så det är en av dina bästa stunder i livet var när du var sjuk och beställde hem mat.
Ja, men det är för att det var inga krav kunde ställas på mig.
Mm.
Jag bara fick vara i min soffa och det tycker jag om.
Ja, men otroligt. Och så här är det till alla ni som lyssnar på podden. Ni har ju en fantastisk rabatt här också. Ni trycker in med versaler gott och sen 200 som rabattkod. Och då får ni 200 kronor rabatt då när ni beställer mat för första gången hos mathem.se.
Det tycker jag är bra.
Ja, jag tycker det låter väldigt schysst.
Tack!
Generöst. Tack så mycket, Mata.
Nu, Linnea Wikblad, är det dags för moraliska dilemman. Jag kommer sätta dig i en situation som är påhittad. Jag vet inte, du kanske har varit med någonting liknande. Och sen så ska du helt enkelt ta ställning. Vad skulle du göra i den här situationen?
Gud, sånt här är så jobbigt.
Din katt är väldigt sjuk. Den behöver akutvård. Du misstänker att hen var svalt ett snöre som nu stör luftvägarna.
Äkta honom, ja.
Du kör i ilfart mot veterinären och råkar då på vägen köra över en annan katt. Vad gör du?
Jag trodde typ att det skulle komma så här, ett barn, för då var jag så himla, jag var så nöjd över att jag skulle bara, barnet, jag är inte galen typ. Men nu när det var liksom en annan katt.
Det, det är kanske ett litet bostadsområde, det är ju en familj. Det är en, någon, den kanske dog, du inte ser så här, din katt.
Nej, alltså jag tror faktiskt att jag, det skulle ju vara det sjukaste jag någonsin varit med om, men jag skulle nog bara ta den andra katten också och ta med den till veterinären och bara lös det. Jag får kontakta ägarna sen. Faktiskt.
Ja, det är ju en rimlig lösning.
Jag ska ju ändå till veterinär. Ja. Jag ska ju till djurakuten.
Men jag tänker ifall den katt du har kört på, den kanske är ju redan är död. Är det inte rimligast då att gå liksom till familjen och säga att det här har hänt?
Jo, men det kan jag göra sen. Okay. Ifall min katt håller på och dör.
Du och din kille är med några andra par hemma hos en kompis som har lagat en rätt från killmaterskan. Shout out till din kopo. Din kompis stoltserar med att det hon lagat är från din kokbok och att hon har snott det här receptet från dig. Hon pratar mycket om det. Nu ska du få prata eller smaka på Linneas mat ungefär. Mm. När ni sen börjar äta så märker du att rätten inte alls faktiskt smakar som den ska göra. Det är någonting som är ganska äckligt med den till och med. Något fel har hon gjort. Säger du något?
Absolut inte. Alltså det här var den lättaste. Det är inte som att jag, alltså så här, det är inte som att recepten i den där boken är liksom någonting som jag värnar om ska följas till punkt och prick.
Det är alltså, ju, det är du som, folk vrider ju lite på sig och tänker så här, oj, det var inte
jättebra.
Och du, det är du som...
Jag fattar vad du menar, men nej, absolut inte. Det är faktiskt det tråkiga med att vara så här, gillar jag att laga mat eller typ ha... skriver om mat eller sådana saker, det är att man liksom aldrig bara kan få bli bjuden på middag av en annan person utan att det ska hållas på. Liksom, det händer inte att folk bara såhär så jag har lagat lite sånt här och så äter man det och så får man säga så här, gud vad gott det var, och så får, utan man måste liksom alltid vara såhär, nu är det ju lite konstigt att du är här och ska, alltså, nu, man känner ju ändå att man får lite så prestations, alltså det är så jävla tråkigt. Jag älskar att bli bjuden på mat och bara få liksom, jag har ingen, jag bedömer inte mat när jag äter den. Det är inte så att jag är så en jury. Det är bara för att jag själv gillar att laga mat.
Den här kanske är svårare. Mm. För din kompis ringer och gråter. Hon har blivit dumpad av vidriga Patrik.
Typisk Patrik.
Vider Patrik. Han har träffat en annan donna på jobbet. Och hux flux har hon, din kompis, alltså blivit dumpad. Hon har ingenstans att bo. Och du vet sen tidigare att hon är väldigt, väldigt oorganiserad. Erbjuder du henne ditt hem?
Jag skulle nog erbjuda henne någon sorts krisförvar. Skulle jag göra. Jag skulle säga, men du, packa ihop en väska. Och så kommer du hit och så kan du bo här några dagar tills du har liksom... liksom rätt ut vad det är som ska hända nu och sådär.
Det här är en kompis som hon kommer inte hitta något nytt
boende. Nej, men då är det ett problem vi får ta senare. Jag skulle liksom inte säga så här, vet du vad, flytta hem till mig gumman, men jag skulle heller inte säga så här, åh, jobbigt, hoppas det löser sig. Alltså, så jag skulle nog bara säga så här, du, packa ihop dina grejer och så kommer du hit och så dricker vi vin och så går vi igenom det här och så får vi ta lite, nu tar vi lite i taget, en sak i taget nu. Först bara försöka reda ut vad det som har hänt och sen får vi hjälpas åt att försöka lösa det här, typ så skulle jag.
Du har en stor röd knapp framför dig. Du är av någon outgrundlig anledning under pistolhot och dör om du inte trycker på den här knappen. Alltså du har en pistol mot din hjärna.
Det låter inte alls skönt.
Nej. Men om du trycker på knappen så dör också en valfri människa på jorden mellan 10 och 60 år. Vad gör du?
Så jävligt specifikt. Är det 10 för att det inte ska vara små barn? Att det blir för mörkt?
Och 60 är för att de har fortfarande lite liv kvar.
Ja, du är liksom ändå. Okej, så att jag kommer bli skjuten om jag inte trycker på knappen.
För första, trycker på knappen.
Då klarar jag mig.
Ja.
Men då dör en helt random person någonstans i världen. Ja, det är klart jag trycker på den.
Vem väljer du som dör? Du får ju välja.
Aha. Peter Madsen.
Gud, vilket bra val. Jävlar vad jag ska trycka på knappen. Han skulle inte bara få dö så heller. Han skulle få genomlida något jävligt. Mm. Du är bjuden på en kompis möhippa.
Halloj! Toppen!
Ja, ni är 8 glada vita tjejer. Där en av er i Facebookgruppen skriver att hon har en skojig överraskning när ni kommer till hippan. Överraskningen är att ni ska klä er kompis i burka när hon går på stan och är tokiga på hit. Alla skrattar åt denna tokiga idé, inklusive din kompis som då tar på sig burkan. Vad gör du?
Jag säger, fast vänta, stopp. Förlåt, jag är verkligen inte så himla kinky vanligtvis. Det här säger jag för att smooth liksom så. Men att klä ut sig till liksom en muslimsk kvinna, det kommer inte, jag tycker inte att det är så nice. Jag tycker att det känns som en väldigt väldigt dum idé och onödigt. Jag skulle nog säga att vi inte gör det faktiskt. Så skulle jag säga.
Låt säga att ett högerextremt parti som vill inskränka på kvinnors rättigheter är öppet rasistiska och vurmar för någon slags hemmafrusamhälle alla 1950-tal ser ut att få extremt många röster till valet. I ditt jobb på Sveriges Radio får du dock inte uttala dig om partipolitik och kan därför inte använda dina relativt stora sociala medier för att försöka påverka andra. Vilket ju på till viss del gör att partiet kan bli stort och på sikt bidra till ett samhälle där väldigt många människor far illa. Vad gör du?
Nej, jag gör ingenting. Nej. Faktiskt. Det är inte min uppgift. Nej. Att göra
det. Det kanske är att lägga väldigt mycket ansvar på.
Ja, jag tror också att det finns människor som har jättemycket, jättestora Instagramkonton som liksom kan påverka samhället mer eller mindre än vad jag skulle kunna göra. Alltså det är inte, mitt jobb är inte att vara driva opinion. Det är liksom inte mitt jobb. Jag lägger mig inte i det.
Åh, gud, hur ska jag leverera den här lika kul som jag tycker att det är mitt huvud? Antingen så släpper du en bok som heter Killknullerskan.
Det! Jag har redan valt! Du vet inte ens läsa det andra! Jag sa det!
Den här boken består av massa amatörporrbilder på dig och din kille. Det är liksom, det är tydliga kön. Det är liksom, det är inte bra ljussatt, det är liksom grått, det är rått, det är uppfläkt, tänkte jag säga. Eller så släpper du någon slags biografi eller så memoar, jag vet inte riktigt skillnaden där, över ditt liv där du kommer ut som förintelseförnekare light. Jag har inget namn på det. Det är killknullerskan eller
eller liksom en liten sån did it really happen though.
Exakt.
Alltså typ så. Men det är alltså, det går inte att förklara hur lite jag vill göra killknullerskan. Alltså jag vill det så lite så att jag skulle alltså, jag vill så lite göra den så att jag undrar, vet du, om jag inte kan undra mig lite förnyckelse och förintelsen. Chock. Jag kan inte göra en porrbok som heter Killknullerskan, Hanna. Jag kan inte det.
Är du så pryd?
Pryd? Pryd? Det här handlar väl inte om liksom sexualmoral. Det här handlar ju om liksom killknullerskan. Högupplösta. Tassiga gråa blicksbilder. På mig och min, men alltså, du kan inte förstå. Karaktärsmord. Nej, jag förstår att det här är knepigt.
Ja.
Det var riktigt bra dilemma.
Du blir jättekär i en kille på jobbet. Men du inser ju också någonstans att det här är en förälskelse. Så att du väljer ändå att stanna kvar hos din kille. Du får berätta om du vill och sådär. Men du väljer att göra det, men det är otroligt så här känslomässigt ansträngande och hemskt och panik liksom. Eller så blir din kille jättekär i en person på jobbet.
Han inser också att det är en förälskelse. Han berättar kanske för dig eller inte. Men hur saken är att han stannar kvar hos dig. Man är fortfarande har den här förälskelsen. Förmodligen då kommer klinga av.
Ja. Att han skulle träffa någon. Jag mår så dåligt när han är ledsen. Så att, det är inte värt det. Alltså jag tar hellre... Ja, men jag skulle hellre se att han mådde piss över någonting som han hade gjort än någonting som jag hade gjort.
Du och Ulf Brumberg, ni två ingår någon slags pakt emot sjöfyllerilagen.
Ja.
Ni skriver debattartiklar tillsammans emot den här promillegränsen på sjön, och det här blir en sakfråga du engagerar dig emot för resten av ditt liv.
Oh, herregud.
Eller... så ligger du med Ulf Brumberg. Ulf Brumberg. Det är så dåligt. Jag satt med det här och så försökte jag komma på något bra.
Måste få, nej men okej, får jag ligga med Ulf Brumberg och no one will ever know? Ja, då skulle jag ligga med Ulf Brumberg. Jag bryr mig inte, jag tror att, eller jag är så här, det är väl bra att man ska vara full på sjön. Man ska inte vara full när man opererar stora fartyg eller sådana saker, det är väl jättebra. Men mest för att jag tycker det känns kul att ha legat med Ulf Brumberg. Jag skulle, vet du vad, om du bara skulle säga så här, det var inte ett dilemma, utan du skulle bara säga, skulle du kunna tänka dig att ligga med Ulf Brumberg? Då skulle jag säga så här, ja, kanske. Jag gillar ju blonda.
Är det här något som skulle stå i förintelseboken?
Ja.
Dina eventuellt framtida barn blir mobbade eller mobbas?
Mm. Ja, det är liksom jättesvårt att svara på den frågan såklart. Men om jag tänker att det är lite olika tankar. För jag tänker det finns fler softa, bra människor som har varit mobbade än som har mobbat. Tänker jag mig. Källa, feeling bara. Mm. Samtidigt som jag tänker att att ha ett barn som blir mobbat, det kan man liksom inte riktigt påverka. Men om man har ett barn som mobbar så har man liksom möjlighet att som förälder gå in och försöka fixa det. Liksom. Så att, jag skulle nog säga att jag hellre har barn som mobbar. För jag skulle liksom ha enklare att hantera sorg över att mina barn inte kan uppföra sig än att mitt barn liksom blir illa behandlat, tror jag.
Tack till vår sponsor denna vecka som är Akademikernas A-kassa. En helt partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande organisation. De är dessutom den näst största organisationen i Sverige. Alltså det är bara Svenska kyrkan som har fler medlemmar. Över 700 000 medlemmar har A-kassan. Visste du om det?
Nej, David. Jag visste faktiskt inte det. Men jag blir imponerad. 700 000 medlemmar. Större än så. Ja, det är imponerande. På
ja,
riktigt
näst
är det
största,
imponerande.
Näst största i Sverige.
Mm.
Ja. Och det är också visar hur fint och fungerat så här system är när du själv har ett jobb. Du behöver inte använda då en A-kassa då, men du är ändå medlem. Dels för att du skyddar dig själv för framtiden, men samtidigt att du solidariskt hjälper andra.
Mm. Ja, det är ett väldigt fint system, det måste man ju ändå säga. Och det kostar ju bara 110 kronor i månaden. Om man går med på akademikernasakassa.se så kan man anmäla sig och så betalar man de här 110 kronor i månaden. Så är man ju med och stöttar det här fina solidariska systemet.
Mm. Grymt.
Ja, tack, grymt tycker vi.
Tack så mycket, Akademikernas A-kassa.
Tack ska ni ha.
David Borg kommer komma in hit och köra Davids mörka vägskäl. Det här är ett dilemma som jag kanske inte riktigt har vågat tagit i. Eller så är det bara att han ska få vara med lite i podden.
Det är bäst det.
Ja, jag vågar fråga allt. Han är på ingång. David!
Du blir gravid och föder en katt. Hela världen vill träffa kattkvinnan och kattbarnet. Eller så föder du ett barn som i vuxen ålder blir rasist.
Det är extremt svårt att förhålla sig till de här två världarna. Men liksom vad då föder en katt? Alltså varför skulle det vara någonting då som bara säger nej, vilken frukt. Alltså bara så här, vad är det för värld då? Att jag skulle vara så här, att de skulle ringa från en ding-ding-värld typ. Att jag skulle behöva vara så, hon födde en katt, en kvinna.
Det kommer ju skriva spaltmeter om dig.
Ja.
Världen över.
Ja, men jag måste väl välja det. Alltså inte för att jag tycker det låter så härligt, låter fruktansvärt. Men liksom, jag tar ju hellre det än för ett barn som blir rasist. Ja, jag säger att jag blir kattkvinnan då.
Du blir kattkvinnan.
Jag är oroad över att det har varit så mycket fokus på katt. i den här podden runt mig. För att det finns ingen identitet som jag tycker är så jobbig som att vara så en tjej som jobbar på P3 och har en katt. Och liksom kanske har så en Instagram-bio där det är så här en enhörning, en regnbåge och en näve typ. Och feministtecknet, och så är man så här, älskar katter och är en tant på 30 år. Alltså så, det är min värsta identitet.
Din bästa polare får ett barn som föds blind. Han sparar upp pengar till en ögonoperation. Precis när han har råd med ögonoperationen så kommer du hem till honom, tar pengarna, super upp dem och kan sen aldrig betala tillbaka. Det blir aldrig någon ögonoperation och ni förblir ovänner. Eller så din framtida son föds blind. Du sparar ihop pengarna, men precis när du har råd med operationen så kommer din äldsta och bästa vän hem till dig och tar pengarna och super upp dem. Det blir aldrig någon operation. Din son förblir blind. Vad väljer du?
Gud, ni kommer bli så obekväma nu, men det skiter jag i, det gör ingenting. Min kille är ju synskadad och ser ju ingenting. Panik sprider sig i rummet.
Jag tänkte på det när jag läste.
Nej. Jag går nu härifrån.
Fy fan, vilket njut. Det är ingen som helst fara. Det var bara så roligt att paja den här stämningen.
Fan vad du härskar här.
Så att jag vet ju hur det är.
When the hunter becomes the hunter.
Verkligen. Nej, jag vet ju hur det är att inte kunna se någonting. Och jag tror att vi har ju ett hushåll som är väldigt bra på att hantera synskadade personer. Okay. Så att jag väljer nog det.
När ni har bråkat, har du möblerat om rummet någon gång?
Nej, men han har inte varit blind så länge. Han tar väl synen för typ 2 år sedan.
Okay.
Så att, men det händer ju absolut att jag så ställer en stol och, eller typ så, det hörs ju ut vinglas och liksom gås in i dörrar och liksom, okay, sådana saker. Och att jag flyttar typ en väska för jag tycker den står i vägen och så vet inte han vad sin väska är, så kommer han inte iväg till jobbet för han har ingen väska, typ så. Men det är inget jag har gjort av grudge så.
Ja, okej. Okay. Lite too soon alltså. Hanna sitter här och mår jättedåligt. Du ska hoppa in snart och ta över och avsluta hela intervjun. Jag beklagar. Men
jag tycker det var bättre att jag sa det nu, ja, än att du skulle få veta det någon gång i framtiden och tänka, åh herregud, jag ställde den där blindfrågan. Ja. Fy fan, jävla skithelvete.
Du är tvungen att köra över din pojkvän med en ångvält och sedan skära upp honom som köttpannkakor. Du släpper sedan en kokbok om kannibalism. Eller så blandar folk ihop dig med Linnea Claesson.
Det här är faktiskt hänt.
Ja, då får folk blanda ihop mig med Linnea Claesson. Det har jag i så fall inga problem. Det känns, alltså, att döda min kille eller att bli liksom ihopblandad med typ en kanske lite större influencer. Jag vet inte, det är inte supersvårt.
Nej. Super. Hanna, din tur att ta över.
Tack David, vi syns
nu. Och gud, tänk att få så fucka upp stämningen med funkis. Det är så sällan man får det.
Ja. Jag är väldigt nöjd med din medverkan. Hur känner du?
Jag tycker det var jättekul. Det är verkligen, det är så sällan man typ får faktiskt svåra frågor överhuvudtaget, alltså så här i livet. Så jag tycker att det var jätteroligt. Men jag får dåligt samvete för att jag har förstört Davids dag. Det var jättekul, tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Men kul att du ville vara här, Linnea Claa.
Cheeky.
Förutom att tacka Linnea ska jag också tacka alla ni som lyssnar. Jag ser att ni är ju några tusen och det är jättekul. Berätta gärna vad ni tycker om podden. Skriv till mig kanske på ett DM på Instagram. Hanna Pi heter jag där. Kul. Bra. Hej då.
Hej då.
Vinka.
Det var jättemysigt.